Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och ouppklarade mord. Det är höst i Karlskrona, närmare bestämt den 12 september. Året är 2014 och löven på träden har knappt börjat gulna när en plastpåse lämnas in på Citycross. Påsen har upphittats i ett dik utanför matvaruhuset och i den ligger viktiga föremål. Ett svenskt pass och en plånbok, men också andra saker som till exempel ett par solglasögon, en busstidtabell, en oöppnad flaska vodka och en mobiltelefon. Det var 51-årige Mikael Viks pass i påsen som antagligen kastas i diket av någon anledning. Kanske för att hans saker skulle glömmas bort och svinna tillsammans med minnet av Mikael. Men nu hade sakerna hittats och Mikaels anhöriga kontaktades. Påsen var illavarslande. Något stod inte rätt till. Något måste ha hänt Mikael, för varför skulle han lämnat påsen med så viktiga saker där i diket? Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Nathalie Seov.
Och mitt namn är Sofie Nyblin.
I det här dubbelavsnittet kommer ni få höra från Mikael Viks bror, Håkan Vik.
Jag är helt 100% säker på att han blev sönderslagen och slängd i vattnet. Kanske inte mördad direkt, men ett dråp i alla fall. Och sen som människa och som medborgare här så borde man ju i alla fall få någonting, oavsett vad man är för person, i upprättelse och föra någon talan till att ta rätt på vad som har hänt.
Kerstin, Mikaels mamma, intervjuades i SVTs Uppdrag granskning år 2016. Då berättade hon att hon fortfarande har kvar den där påsen som hittades i diket. Sakerna spreds ut på vardagsrumsbordet under intervjun och fotograferades av reporterns fotograf. Solglasögon i pilotmodell. En brun pipa med svart skaft. Ett par blåa läsglasögon. Ett förmånskort hos Citycross. Ett medlemskort hos Svenska Spel. Mikaels bankkort och så passet. Sakerna rådades prydligt upp där på glasbordet. Av någon anledning hade polisen inte varit intresserade av att ta sin titt på sakerna i påsen och aldrig tagit den i beslag. Påsen och innehållet i den var okänd grund inte viktiga bevis för mål i utredningen om vad som hände Mikael. Det var torsdagen den 11 september 2014 som Mikael syntes till för sista gången. Han var på väg in till stan i Karlskrona från sin bostad ute på Hasslö där han slagit sig till ro sedan 2012. Mikael hade lite ärenden i stan och det var dagen efter att han begett sig in till Karlskrona som hans tillhörighet och hittades i påsen där i diket utanför Citycross, och nu var Mikael försvunnen. Mikaels bror Håkan minns den där fredagen som polisen kontaktade familjen för att överlämna påsen med Mikaels saker.
Och sen försvann han då, så ringde mamma mig. Rättare sagt, vi satt hemma hos mig för mamma passade min hund. Så hon satt hemma i huset hos mig. Och hon väntade på att jag skulle komma hem, för det var en fredag. Och då hade polisen ringt till henne och knackat på och lämnat Mickes kasse. Den kassen som hon visade upp i tv-programmet sen med plånbok och cigaretter och tändare och pass. Allting utom nycklarna till huset. Och det tyckte vi var väldigt konstigt, så vi försökte ju ringa, men vi fick inte tag i honom.
Påsen var illavarslande, men det var en annan sak som direkt fick varningsklockorna att ringa hos de anhöriga. Mikael hade lämnat sin älskade chefer under Ramses, ensam hemma i huset på Hassla. Det var då de förstod att något måste ha hänt och att Mikael var försvunnen.
Ja, eftersom han aldrig lämnade hunden ensam. Han hade ju sin egen hund, en chefer, som var ute på ön då på Hassle. Och han var väldigt, väldigt noga med att aldrig lämna Ramses för länge. Utan körde han inte i stan med bussen eller någonting, så sa han till att han hunden hade mat och vatten och sen åkte han och nyrastade. Och sen åkte han 5-6 timmar och sen var han tillbaka. Va? Och nu åkte vi ut och så knackade vi upp på, och då hörde vi att Ramses var där inne. Så att, men vi kunde inte ta oss in. Och sen är det ju så att när man hör med polisen att göra, så är det ju så med försvunna personer att de måste vara försvunna ett dygn innan de gör någonting. Så vi rapporterade ju det i Dombelbums då. Jag ringde in till vakthavaren och talade om det för dem, att han är försvunnen så att säga. Och lämnade in en anmälan om försvunna person.
Lördagen den 13 september fick familjen veta att polisen hade varit förbi Mikaels bostad för att se så att Mikael inte var där.
Det var på fredag. Ja. På lördagen så fick vi besked om att polisen hade varit där ute på eftermiddag kväll. Och kollat så att han inte låg i huset. Det var något som var öppet, så de hade tagit sig in och då hämtade de ut hunden så han fick rasta sig. Och så ringde de oss och så fick vi komma och hämta hunden. Så då fick jag ta hand om Ramses ett par dagar där. Jag åkte till jobbet igen. För då passade mamma den hemma hos mig.
Håkan minns följande måndag den 15 september som en dag han aldrig kommer glömma. Dagen då två förbipasserande i småbåtssamlingen i Sunnadal, Karlskrona, skulle göra en makaber upptäckt. I hamnen vid båtklubben såg de en kropp som låg och flöt. Några meter ut i vattnet fann man vad som skulle visa sig vara Mikael Wiks döda kropp.
På måndag eftermiddag då, det var den 15 september, då är det så olyckligt att det är min dotters födelsedag. Så då hittas han där i vattnet. Ja. Och då ringde mamma mig och jag var på jobb. Jag stod och sprutade betong en bra bit iväg i ett ställverk till en damm. Så att jag bara la ner alltihop, stoppade och plockade ihop mina grejer och åkte hem. Och sen fick vi ta oss och började cirkusen sen.
Bara ett par timmar efter att kroppen hittats, långt innan en obduktion genomförts, så tog polisen ett märkligt beslut. Trots att Mikaels kropp hade synliga skador gick polisen ut i medierna med information om att det troligtvis rörde sig om en drunkningsolycka och förklarade att de inte misstänkte brott i fallet om den döde mannen i småbåtshamnen. Hur kunde de vara så säkra på sin sak redan då? Innan obduktionen och innan dödsorsak fastställts? Beslutet om att lägga ner fallet blev aldrig motiverat av polisen. Varför startades aldrig en förundersökning? Det snabba beslutet om att Mikaels död var en olycka var något som många som varit insatta i fallet har reagerat över. Och det var på hösten 2016, 2 år efter att Mikael hittades död, som Uppdrag granskning valde att ta upp fallet och granska det på djupet. Efter att ha sett deras avsnitt om Mikael Wik och läst om allt som Uppdrag granskning kommit fram till, lämnades jag med en tom känsla i magen. En känsla inte helt olik den jag hade när vi gjorde research om två helt andra fall. Robin Nilssons oförklarliga död i Ullared och Kenneth Lundströms död i det brinnande källarförrådet i Ängelholm. Två helt orelaterade fall som ändå hade vissa likheter. Gemensamt för dessa fall är två saker. De tre männen som hittades döda hade eller hade haft problem med missbruk, vilket var välkänt. En annan gemensam faktor i alla de tre fallen var att dödsfallen avskrevs snabbt som olyckor. Likheter som inte enbart kan orsakas av slumpen. Likheter som måste bero på strukturella orättvisor i samhället som trots att de kanske inte syns på ytan pågår varje dag när alla inte behandlas lika. Alla får inte samma hjälp, samma resurser och samma chans på grund av omständigheter i deras liv. Omständigheter som blir till fördomar om vad som måste ha hänt på en potentiell mordplats som snabbt reduceras till en olycksplats. Vad som hade kunnat vara ett misstänkt mord blir istället avskrivet som en olycka och läggs i handlingarna. Snabbt avklarat så man kan gå vidare till nästa fall i högarna som hopar sig på skrivbordet. Men även ett annat fall som vi tidigare har berört, fallet om Emily, som vi har gjort ett dubbelavsnitt om i säsong 4 av Olösta fall, skulle visa sig en stark koppling till fallet om Mikael, i form av en misstänkt person som dyker upp i båda fallen. I det här dubbelavsnittet om Mikael Wiks död vill vi lyfta den granskning som presenterades i SVTs Uppdrag granskning Mikael sista timmar och därmed uppmärksamma ännu ett fall som enligt oss tyvärr inte har utretts på rätt sätt. Och som kanske på grund av alla de brister i utredningen som Uppdrag granskning kunde avslöja fortfarande enligt oss är ett olöst fall.
Vi var ju tre syskon sen och då var ju min lilla syster, sen hade jag Mikael och jag var ju mittenpojken, så att jag hade ju en storebror. Och det är ju alla som är bröder vet hur det funkar, så att det är hatkärlek och ja, så där som brukar vara när man är små och så vidare. Men Mikael hade väldigt hög empati i vilket fall som helst, så att vi hade en väldigt sammanhållning utåt, så även om vi kunde bråka lite inombords och mellan varandra. Det var ju som vanligt, som alla syskon i stort sett. Och ja, Micke och jag, vi brukade alltid, vi var ofta hos mamma och morfar och då brukade vi alltid åka ut och fiska och så här och rodde ut i ekan. Och ja, vi hade väldigt trevligt ihop och väldigt normal barndom måste jag ju säga. Det är mycket aktiviteter och alltihop sånt här, så att vi umgicks väldigt mycket fram tills våra föräldrar skilde sig.
När föräldrarna skilde sig splittrades syskonen. Mikael bodde hos sin mamma och Håkan och lilla systern hos pappan. Håkan var då i 10-årsåldern, lilla systern 9 år och Mikael var i 13-14-årsåldern. Men syskonen höll kontakten med varandra trots allt, ända upp i vuxenlivet.
Och där skildes vi åt lite grann, men vi höll ju kontakten genom åren så att säga. Och även om det blev lite struligt för honom lite då och då, så när vi träffades var det inga konstigheter på något sätt. Utan då är ju läget och allting är bra. Och ska vi gå och fika eller någonting sånt här?
Det var i tonåren som Mikael började hamna snett. Han testade droger, som så många andra ungdomar. Men att prova på lättare droger blev till ett tyngre missbruk av både alkohol och även tyngre droger.
Ja, det var ju det. Det började väl med lite röka hasch och lite sånt där. Det var väl lite kul på den tiden. Det var ju på 70-talet, så det var ju väldigt allmänt. Det var ju många som höll på i Karlskrona på den tiden och sånt. Ja, det var så. Han fastnade ju för det. Så att det var ju hans inkörsport till missbruket så att säga. Social, vänlig och hövlig och omtänksam var han mot allt och alla i stort sett. Förutom när drogerna var med i spelet, för då var det en helt annan person.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Missbruket ledde till att Mikael vid några tillfällen hamnade på fel sida av lagen. Och i Uppdrag granskning togs det upp att han blivit dömd för bland annat rattfylleri och narkotikainnehav. Och hot mot tjänsteman när han tappade besinningen och hamnade i bråk på ett socialkontor en gång. I hans brottsregister finns också ett längre fängelsestraff. För ett grövre brott som han fick 2 år och 3 månader i fängelse för. År 2009 greps han nämligen efter en tågresa till Köpenhamn med 2,5 hekto amfetamin på sig. Narkotika till ett värde av cirka 60 000 kronor. Polisen tror att Mikael agerat kurir men kunde aldrig komma till botten med åt vem. Efter straffet kom Mikael ut ur fängelse som en skuldsatt och rädd man som enligt hans familj skulle ha känt sig jagad. Mikael bodde precis som innan fängelsetiden i det lilla samhället Svängsta och rörde sig fortfarande i kretsar med tungt kriminella. Sommaren 2012 hände någonting fruktansvärt. Han utsattes för hot, allvarliga hot från en eller flera okända personer som hans mamma Kerstin kunde berätta om i Uppdrag granskning. Det ringde på Kerstins telefon och en röst bad henne sätta in pengar på ett konto. För Mikael var tydligen skyldig pengar. En skärrad Mikael hördes också på andra sidan luren och han förklarade att han var ute i skogen och att de ska ha hotat honom att slå in hans knäskålar med ett baseballträ om han inte betalade. När Mikael efter den hemska händelsen återvände hem var han blåslagen och rädd och behövde hålla sig gömd. I ett halvår bodde han totalt isolerad i familjens torp på Jordö i Karlskrona skärgård. Men så fick han en chans till ett nytt liv i form av eget boende. Även det på en ö, ganska isolerat från omvärlden. Mikael flyttade in i huset på Hassle utanför Karlskrona. Och där slog han sitt ro för att leva ett lugnt liv i stillhet. Förhoppningsvis i tryggt förvar från det som jagade honom, hoten och skulderna. I SVTs granskning av fallet kunde man hitta spår som stärker familjens uppgifter om att Mikael ska ha varit jagad av indrivare. Spår i form av anteckningar i hans kalender. Bara några månader innan hans död skrev han en anteckning i kalendern. Bett 230, sista chans. Och sista chans var understruket med bläckpennan. Det är enligt de som granskat fallet för SVTs räkning en påminnelse om en skuld på 23 000 kronor som Mikael ska haft till en tungt kriminell man i Karlshamn. Hyresvärden Torleif, som Mikael hyrde sitt hus av, blev snabbt en god vän till Mikael. Och i Uppdrag granskning beskrev han Mikael som en mjuk och snäll person som var skötsam. De två vännerna kunde ta en grogg då och då och prata om vardagen och livet. Men missbruket var ingenting som hyresvärden hade märkt av. Det var ingenting som Mikael visade öppet, även om man kanske kunde ana att det pågick under ytan. Torleif kunde vittna om en orolig Mikael. Till exempel när han skulle skjutsa sin hyresvärd till Systembolaget. Då ville han helst inte åka till Systembolaget i Ronneby, för där var det för många som kände igen honom. Och där kände han sig otrygg. Så det blev oftast bolaget Karlskrona som de åkte till. Även Mikaels bror kan minnas att Mikael ska ha känt sig hotad.
Han har ju ringt. Vi fick åka och hämta honom hals över huvud från hans bostad på ett ställe. När han var hotad. Och då var han väldigt rädd. Mamma ville att jag skulle åka med, så jag åkte med och hämtade honom och hämtade hans närmaste saker så att säga. körde honom därifrån. Han har stuckit därifrån när de hade varit och hotat honom där. Och de har ju pratat med... Det är ju folk som har ringt upp mamma med Mikael mellan Sverige och två och andra och hotat att slå ihjäl honom om inte hon betalade och så vidare. Så att... Att det förekom hot är jag helt hundra säker på.
Mikael ledde trots sitt förflutna ett städat liv ute på Hassle. Han lyckades bli ren från de tyngre drogerna och skaffade sig en hund. Han fick även chans till ett jobb i vägföreningen på ön och blev snabbt omtyckt bland grannarna för att han hjälpte till med diverse trädgårdsarbete och röjde vägarna när det behövdes. Mest omtyckt blev han för att han var typen som stannade och fikade en stund med de äldre människorna han hjälpte efter att han hade utfört arbetet han kom för att göra. Något som uppskattas av de äldre som lever ensamma, berättade vännen och hyresvärden Torleif för Uppdrag granskning. Håkan kunde berätta för oss om sista gången han träffade Mikael, ungefär 3 veckor innan broderns död. Det var en mer städad Mikael han träffade. Han hade varit ren från de tyngre drogerna i över ett år. Han hade fått ett jobb som han trivdes med, hade en tjej och allting verkade ordna upp sig för honom.
Han hade ju varit väldigt, vad ska jag säga, han var ju så pass bra som jag inte hade sett honom på många, många, många år. Så att jag var väldigt glad åt hans utveckling. Jag träffade honom sista gången i Hopens park och då presenterade han en tjej som han hängde ihop med. Som jag inte kommer ihåg namnet överhuvudtaget, för jag var lite stressad, för jag var där själv med min sambo, min lille son, min minste. Och de stod och väntade på mig och jag såg att Micke var där, så jag gick bort och sa hej till honom. Och det var någon sorts gymnastikuppvisning som lillgrabben skulle hoppa i också. Det var lite sån här uppvisning och barnen fick prova på, så han skulle vara med där. Så de hoppade ju på mig där, så att det blev inte så lång tid vi snackade där. Men det var sista gången jag träffade honom och det var ju i stort sett bara 3 veckor eller någonting före detta. Och då var han väldigt positiv och föreföll väldigt nykter och hel och ren och på alla sätt. Så jättebra ut alltså.
Håkan tittar tillbaka på tiden efter Mikaels död och minns den som oerhört tung för hela familjen. Förutom allt som hänt Mikael tyngdes de ännu av ett tragiskt besked bara några dagar innan Mikaels begravning.
Gjort i ordning så att vi hade fått begravningen färdig, vi skulle fixa med den. Han skulle begravas 9 oktober. Då insjuknar ju farsan den 1 oktober och dör den 6. Så han dör på söndagen. Vi ska begrava Mikael på torsdagen. Så det var ett väldigt svart period för familjen den tiden där. Ja. Så det var ju mycket på en gång, så att säga.
Tiden gick och familjen hörde ingenting från polisen. Håkan var övertygad om att polisen arbetade med fallet i det tysta. Förhörde misstänkta personer och försökte reda ut vad som hade hänt. Och att det var förklaringen till varför det varit så tyst från deras håll. Det var först när Uppdrag granskning valde att kika närmare på vad som hänt Mikael som familjen fick veta att utredningen hade lagts ner. Det var inte längre någon som arbetade med Mikaels fall. Fallet hade lagts till handlingarna, avskrivet som en olycka. Det var också genom granskningen som SVT gjorde som familjen fick ta del av obduktionsrapporten. Även om Mikael hade på känn att hans bror råkat ut för någonting hemskt blev han bestört av vad han läste i obduktionsrapporten. Fakta som bekräftade hans farhågor.
Ja, det var ju inte förrän... det var nog inte förrän Uppdrag granskning började ta upp det. Vi fick ju inte ens reda på att den var nedlagd. Vi var helt säkra på att de höll på med en så kallad tyst utredning, va? För att de inte hade hört av sig. Så att jag tror det var när Uppdrag granskning började intressera sig för det som vi fick reda på att det var nedlagt. För mamma hade inte sagt någonting om att hon hade fått någon obduktionsrapport innan överhuvudtaget. Och det skulle hon sagt ögonblickligen till oss. Så att, Och när jag läste den första gången själv, för mamma kom med den till mig. Då tänkte jag, var i brinnande, jag ska inte uttrycka mig värre än så. Men det var många eder och svordomar kan jag tala om. Det hade jag känt innan också. det hade jag på känn, att det här gick inte rätt till. Det är det som mamma sa att i programmet, att det här är 1,40 djupt och 1,50 kanske. Han simmar som en fisk. Den sommaren hade varit varm också, så det var runt 18 grader i vattnet. Så att han drunknar inte när man bottnar. Och sen med de skadorna han hade, så har jag blött överallt och söndersplittrad näsa och många sår i huvudet. Då fick jag bland annat en, ja det är ju efteråt sen, då fick jag en kommentar från en av polisens utredare när de tog in mig för förhör en gång till. Och då sa han det, han kan inte ha fått de skadorna när han legat och skvalpat i vattnet. Och jag tänkte det är gode tid och då. Då kände jag att begåvningsreserven var på plats. Jag var förbannad riktigt. Men jag är helt 100% säker på att han blev sönderslagen och slängd i vattnet. Kanske inte mördad direkt, men ett dråp i alla fall. Och sen som människa och som medborgare här så borde man i alla fall få någonting, oavsett vad man är för person, i upprättelse och föra någon talan till att ta rätt på vad som har hänt.
Jag tänkte att vi skulle diskutera den här obduktionsrapporten och utredningen i stort lite, Sofie.
Det låter bra.
För när det kommer till kritan så är det egentligen bara tre saker som Uppdrag granskning kunde klargöra att polisen faktiskt gjorde i fallet om Mikael innan de la ner utredningen. Och det var nummer ett, att man höll förhör med vittnen i den bostad som Mikael senast sågs till i. Nummer två var att man gjorde en teknisk undersökning av Mikaels mobiltelefon. Och nummer tre är att man gjorde en rättsmedicinsk obduktion av Mikaels kropp.
Mm.
Så man förhörde alltså aldrig Mikaels anhöriga eller andra personer i hans närhet i den inledande utredningen innan man valde att lägga ner den. Och det är lite underligt, för hade man förhört hans mamma så hade hon ju till exempel kunnat berätta om hoten Mikael upplevde tiden innan sin död. Och sen när det kommer till den här mobiltelefonen, det är en hel historia i sig som vi kommer gå in på lite djupare senare i del två. Om det här fallet om Mikael. Men den tekniska undersökningen där som man gjorde med mobiltelefonen skulle visa sig ha stora brister.
Mm.
Och den här obduktionen man faktiskt genomförde, den innehöll ganska så svårtolkade uppgifter när det kom till skadorna på Mikaels kropp, som rättsläkaren aldrig kunde fastställa huruvida Mikael fått skadorna av våld från någon annan person eller genom att han ramlat i vattnet och orsakat de här skadorna själv.
Mm, så det känns väldigt, väldigt lite att grunda något på.
Ja, men precis. Och det var ju de här uppgifterna som man måste ha grundat beslutet på att lägga ner utredningen om Mikael Wiks död. Och en sak som också sticker ut är att man aldrig i det här beslutet motiverade varför man lade ner den. Så hela det fältet var tomt. Det uppmärksammar de också i Uppdrag granskning.
Mm, för visst finns det såna här små rutor där man ska fylla i skäl till varför.
Ja, men precis. Enligt mig så tycker jag att man borde ha reagerat mer på obduktionsrapporten. Att det är vissa saker som sticker ut när det kommer till hans skador. Det är inte säkert att det är någon annan som orsakar de här skadorna, men jag tycker inte det är utom rimligt tvivel, och det är det här skon klämmer.
Mm, jag håller med dig.
Så jag tänkte att vi skulle gå igenom den här obduktionsrapporten. Den finns också via Uppdrag granskning publicerad, så vi kan också dela den, sammanfattningen av den, på vår Facebook-sida Olösta fall, så att ni också kan läsa den. Men jag kan börja med att säga att obduktionen var en rättsmedicinsk undersökning av Mikaels kropp, och den genomfördes på rättsmedicin i Lund på begäran av polisen i Karlskrona. Och hela den här rapporten inleds med ett kort stycke där man får lite bakgrundsinformation om vad som hänt. Och man kan läsa att den 51-årige mannen som påträffades död hade anmälts försvunnen den 11 september. Då han enligt polisrapporten ska ha varit hos en bekant som sen påpekade att han var påverkad av cannabis och alkohol. Och att han hade snubblat omkring i bostaden.
Mm. Och det ska vi gå in lite mer på sen också. De här skadorna som man kunde konstatera under obduktionsrapporten är 6 stycken sårskador som man hittade på Mikaels huvud som var 1,5 centimeter stora. Och man hittade även en sårskada på underbenet som var 2 centimeter. Man fann blåmärken på hans huvud, armar, ben och hans överkropp. Man hittade även ett benbrott på näsans ben med kringliggande blod. Det fanns hudblödningar på höger arm och på bålen. Och även hudavskrapningar på armar och längs vänster ben.
När det kom till om det fanns några droger i Mikaels system så kunde man hitta spår av amfetamin i hans blod som visade på ett missbruk av denna substans. En normal medicinering fanns också av ett lugnande preparat. Och den här dosen var då så pass låg att det är något man normalt sett kan få utskrivet av en läkare.
Mm, typ insomningstabletter-nivån som varannan Svensson äter.
Mm. Sen hade han även en låg halt av cannabis som kan tyda på missbruk. Men han hade inget spår av alkohol i blod eller urin.
Mm. Och då kan man ju undra, vad har orsakat de här skadorna på Mikaels kropp? Enligt rättsläkaren så ska det troligtvis ha orsakats av trubbigt våld. Men det är jättesvårt att göra en bedömning eftersom Mikaels kropp faktiskt har legat i vatten. Och man kom fram till att skadorna kan ha varit självförvållade. Till exempel att Mikael har fallit. Men man kan inte utesluta att de har tillkommit på annat sätt. Och det innebär med andra ord att man kan inte helt utesluta att någon annan faktiskt kan ha orsakat de här skadorna. Och det är väl det här som är det största problemet. Och man anser då att dödsorsaken troligtvis är drunkning i narkotikapåverkat tillstånd, då påverkad av amfetamin. Men man vet inte hur Mikael hamnar i vattnet och man kan därför inte fastställa att det här är dödssättet. Och då är vi åter tillbaka igen att man kan inte heller vara säker på att någon annan inte har puttat i Mikael i vattnet.
Mm. Och ja, våra tankar då efter att ha läst den här obduktionsrapporten och tagit del av Uppdrag gransknings reportage, så känner jag i alla fall spontant att det är väldigt mycket skador som Mikael hade på kroppen när han hittade stöd. Och även om rättsläkaren påstår att skadorna kan ha varit självförvållade, alltså att han kan ha ramlat i vattnet till exempel och fått de här skadorna, så är enligt mig när jag läste rapporten inte bortom rimligt tvivel att någon annan kan ha orsakat dem. Det tycker jag framgår ganska tydligt i den här rapporten, att det är oklart. Och det är det som är så frustrerande då, att polisen bara väljer att tolka det på det sättet att det måste varit en olycka när det inte är tydligt i rapporten.
Nej, för då använder man rapporten som en orsak, en anledning att lägga ner utredningen. Men rapporten i sig bekräftar ju inte att teorin om drunkningsolycka är 100% sann.
Och sen något som är väldigt beklämmande också är att polisen gick ut med i medierna bara ett par timmar efter att Mikael hittade stöd, att det troligtvis rörde sig om en olycka och att man inte misstänkte brott. Och det tycker jag är så talande, för då har man redan bestämt sig.
Mm.
Och då när man får sen obduktionsrapporten så ser man det genom det ljuset. Att det här är helt enkelt en olycka. För obduktionen genomfördes den 18 september. Mikael hittades död den 12 september. Så det kan ju inte varit obduktionsrapporten de yttrade sig om när de gick ut med att det troligtvis var en olycka.
Nej, och här gör man ju fel nummer 1. Man målar lite in sig i ett hörn. För har man då uttalat sig om att det är en drunkningsolycka så blir det ju ganska svårt att backa från det spåret. Och jag vet inte, men det är här alla fel börjar någonstans. Hur kan man uttala sig efter så kort tid utan att ha något underlag för det? Det är ju så fel på så många olika sätt så att det går ju knappt att sätta ord på det.
Ja, och jag tänker, bra polisarbete hade ju också uppmärksammat att vittnena sa att han var påverkad av alkohol och vinglade. Och sen visas obduktionsrapporten att han inte hade något alkohol i blodet.
Mm.
Det säger ju att de ljuger.
Mm.
För om de menar på att de har sett honom dricka alkohol, det har han ju inte gjort.
Nej, och det är ju också intressant, du som har gått in på det här med de här skadorna. För att amfetamin blir man ju ganska uppåt på. Medan om Mikael hade druckit alkohol så hade det kunnat förklara varför han hade fått de här skadorna. För man snubblar runt, man kan slå i sig saker. Medan med amfetamin så har man inte den vingligheten.
Och det är också någonting jag vet att de tar upp i Uppdrag granskning. De intervjuar en expert som också uttalar sig om hur man blir av olika droger och att det med det utifrån obduktionsrapporten vad Mikael hade i blodet så skulle han inte ha varit vinglig enligt den här experten.
Nej, och då har man ju redan där i ett till moment av anledningen till varför man lade ner det missat en viktig detalj.
Mm. Och när man tänker på alla de här skadorna han hade så tycker jag att en del av dem absolut är troliga att man skulle kunna få om man ramlar, låt säga att det är en massa stenar och bråte på väg ner i vattnet. Jag tänker på de här skrapskadorna och blåmärken han hade. Men när det kommer till en bruten näsa, liksom krossat näsben, det tycker jag är lite mer otroligt. Och de stora sårskadorna han hade på huvudet och benet. Och vad är det som säger att Mikael inte har blivit iputtad i vattnet? Det är liksom, det kan man heller inte utesluta.
Nej, och det är där vi har hela problemet. Att man inte kan utesluta att ett brott har begåtts.
Det var kort efter att obduktionen landat på utredarnas bord som Mikaels död avskrevs som en olycka och utredningen lades ner. I del två av fallet Mikael Wik som släpps på torsdag nästa vecka kommer ni få höra om fler brister i utredningen som Uppdrag granskning kunnat avslöja. Hur ansåg rättsläkaren som genomförde obduktionen att man skulle tolka hans obduktionsrapport? Och vilka var personerna som var de sista som umgicks med Mikael kvällen innan han försvann? Det och mycket mer i nästa avsnitt av Olösta fall. Tack för att ni har lyssnat.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.